بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Vi har kommit fram till kapitel 11 i Kitab al-Fitn av Sahih al-Bukhari. Och där så säger författaren: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. Hur ska muslimen förhålla sig om det inte finns någon jama'a? Är ni muslimerna är enade under en ledare. Och muslimerna är splittrade i olika grupper. Här nämner författaren hadith Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Att han sa: Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil khayr wa kuntu as'aluhu anil shar makhafata an yudrikani. Här säger Hudhayfa radiyallahu anhu att folk brukade fråga profeten sallallahu alayhi wa sallam om det goda, men jag brukade fråga honom om det onda i rädsla för att det skulle drabba mig. Och jag sa, han sa: Ja Rasulullah, inna kunna fil jahiliya wa shar. Vi var i jahiliya, den före islamiska tiden, och ondska, och Allah kom med detta goda. Fa hal ba'da hadha al khayr min shar? Kommer det komma någonting ont efter detta goda? Qala na'am. Och då så sa profeten: Ja. Och då så sa jag: Kommer det komma någonting gott? Eller kommer det komma någonting gott efter detta onda? Och då så sa profeten alaihi salam: Naam wa fihi dakhan. Men det kommer att vara oklart. Och då så sa jag: Wa ma dakhanuhu? Vad är det som är oklart eller grått? Han sa att folk, qawmun yahtaduna bighayri hadi, ett folk som följer en annan än min vägledning. Ta'rifu minhum wa tunkir. Du ser dem göra både bra och dåliga saker. Qultu fa hal ba'da dhalika al-khayr min ash-shar? Och då så sa jag: Kommer det komma någonting ont efter detta goda? Och då så sa profeten alayhi salatu wasalam: Na'am, du'atun ala abwab jahannam. Man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Ja, det kommer att komma kallare till helvetet. Den som besvarar dem kommer att kastas in där i. Och då så sa Hudhayfa radiyallahu anhu: Sifhum lana ya Rasulullah. Beskriv dem för oss ya Rasulullah. Och då så sa profeten alayhi salam: Hum min jildatina. De är från samma folk som oss och de talar med vårat språk. Och då så sa Hudhayfa: Vad ska du göra om jag lever, eller vad ska jag göra om jag upplever denna tid? Och då så sa han: Talzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Du ska hålla dig till den muslimska imamen som folket är enade kring. Och då så sa Hudhayfa: Vad ska jag göra om det inte finns någon jama'a eller någon imam? Och då så sa profeten: Du ska lämna alla grupper, även om det innebär att du ska bita fast vid roten på ett träd tills det att döden kommer till dig i detta tillstånd. Och denna hadith är mäktig, som Sheikh Uthaymeen rahimahullah nämner i hans förklaring på hadithen, hadithun azim. Och denna hadith berättas av Hudhayfa radiyallahu anhu. Och Hudhayfa är också en sahabi som hade en unik egenskap. Och det var att han var sahib sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Den man från sahaba som fått hemlighet. En hemlighet som ingen annan av sahaba fick veta. Vad var det för hemlighet? Är det någon som vet? Ingen som vet? Vilken hemlighet var det som Hudhayfa bar på? Esma al-Munafiqin. Han hade fått veta namnet på hycklarna i Medina. Profeten alaihissalam visste vilka hycklarna var, men han lät dem vara. Men profeten alaihissalam var rädd att när han skulle dö och folk inte visste vilka hycklarna var, så kanske man skulle ge dem positioner i samhället. Och det ville han inte, så att Hudhayfa skulle veta vilka de var, så att de inte skulle få positioner. Så Hudhayfa radiyallahu anhu visste namnet på alla hycklare i Medina. Och Hudhayfa är också en av de sahaba som kanske har berättat mest hadither om fitna och domedagens tecken. Otroligt många hadither. Och därför så sa här Hudhayfa radiyallahu anhu att folk brukade fråga profeten al-islam om goda saker. Anil khair. Men jag brukade fråga honom anil shar, om ondska, om det dåliga. Mahafaten en yudrikani. För jag var rädd att det skulle drabba mig. Och här säger ulema att i den här delen av hadithen finns det en viktig princip. En qaida. En viktig princip som muslimen ska ha med sig i livet. Och det är att du kommer inte få full förståelse i en fråga tills du känner till det goda och det onda. Och folk drar sig oftast till att fråga om det goda. Men vill du ha helhet i en fråga, en inblick och förstå dig på saken i dess helhet, så ska du också veta det goda och det onda. Exempel. Du kan inte förstå dig på tauhid om du inte förstår dig på vad kyrk är för någonting. När du hör exempel vad som är kyrk, då förstår du dig på tauhid. Du kommer ha svårt att förstå vad som är sunna om du inte vet vad som är bidda. Det är gott, ont, eller hur? Halal, haram. Bra karaktär, vad är dålig karaktär? När du vet vad dålig karaktär är, då vet du vad bra karaktär är för någonting. Och så vidare. Och som ulema säger, ni bidda, och genom att känna till sakers motsats förstår man sig på saker och ting. Och därför säger de på arabisk poesi: arafta sharra la li sharri lakin li tawqihi wa man la ya'rif al khayra min al shar aw al shar min al khayr yaqa fi. Jag lärde mig känna det onda, inte på grund av att det är ont, utan för att jag ska akta mig för det. För den som inte känner till det onda kommer att falla in i det. Och vi muslimer är beordrade att hålla oss borta från det onda. Eller hur? Och då säger ulema: kejfe yattaqi wa la yadri ma yattaqi. Hur ska han akta sig för någonting som han inte vet vad det är för någonting? Så därför, ja, ikhwan, är det väldigt viktigt att känna till det som är dåligt också. Till exempel, vilka är de stora synderna? Även om du inte fördjupar dig, vi har kanske en serie på nästan 40 lektioner. Men grundligt, vilka är de stora synderna? Jag ska hålla mig borta från dem. Vad är kyrk för någonting? Lär dig vad som är kyrk. Vad är bidda för någonting? Vad är definitionen av bidda? Så att du håller dig borta från dessa dåliga saker. Och Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt det här i Koranen också. I surat al-An'am i vers 55 så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Och på så vis klargör vi våra verser så att de kriminellas och de icke-troendes tillvägagångssätt ska vara klart och tydligt. Vad menas med denna vers? Att Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen klargör allting. Han klargör vad som är de troendes väg, sabilul mu'minin, sifatul mu'minin, vad har de troende för egenskaper, eller hur? Det finns så mycket som helst i början på surat al-Baqara, i början på surat al-Mu'minun och så vidare. Men Allah subhanahu wa ta'ala klargör också de kriminellas väg, al-kuffar wal-munafiqin. Vad är det de har för egenskaper? Och hur är det de beter sig i det här livet? Så att vi ska akta oss, vi ska känna igen dem och hålla oss långt borta från dem. Så tänk på detta, att Koranen klargör vad som är bra och vad som är dåligt. De godas väg och de ondas väg. Allahs väg och shaitans vägar. Tänk på detta, så att Allah Azza wa Jalla har klargjort detta. Och därför så nämner Ibn al-Qayyim i tafsir på den här versen att de människor med den mest fullbordade kunskapen, det är de som har kunskap om det goda och det onda. Och han nämner exempel som sahaba radiyallahu anhu. Sahaba levde i jahiliya. De levde som kuffar. Många av dem dyrkade statyer och sen blev de muslimer. De levde i mörkret och levde i ljuset. Och de känner till ondskan av kyrk och jahiliya och känner till lyckan av islam och tawhid och sunna och så vidare. Så sahaba hade den bästa kunskapen i den här frågan. Till skillnad från folk som föds som muslimer, som kanske aldrig när ni varit närheten av kuffer och så vidare. Alhamdulillah, det är ni'ma, mashallah. Någonting, en dygd också. Men faran finns där att de kanske inte uppskattar det goda de har fått. De har fötts med den här ni'ma och uppskattar inte det goda de har fått. Och det är det tyvärr vi kan se i många muslimer. Och därför berättas det från Umar radiyallahu anhu att han sa att islam yani slits ut eller minskar så som ett klädesplagg slits ut när folk föds in i islam. När folk föds in i islam och inte känner till den här ni'ma, så blir yani, iman och kunskap och vilja och för att studera islam blir svagare och svagare i många fall. Till skillnad från folk som mashallah blir muslimer och blir praktiserande efter att ha levt ett liv i jahiliya, blir ibland mycket starkare. Eller hur? Ja. Så i alla fall här är en fajda. Att Hudayfa radiyallahu anhu brukade fråga om det onda i rädslan för att det skulle drabba honom. Han sa då, ja Rasulullah, inna kunna fil jahiliya wa shar. Vi levde i ondska och jahiliya, och Allah kom med detta goda. فَجَاءَنَ اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ. Och här säger ulema i det här finns ett bevis på eller i'tirafu bin ni'ma, att yani, erkänna Allahs välgärningar, Allahs gåvor. Allah kom med den här goda religionen, Allah gav oss islam, yani tacksamhet. Och det är också en viktig egenskap att muslimen alltid är tacksam att Allah azza wa jalla vägledde honom till den här sanna religionen. Det är den största gåvan man har fått i det här livet. Den största gåvan är inte skönhet, det är inte pengar, det är inte styrka, det är inte makt. Den största gåvan är iman. Eller hur? Som de lärda säger att allt i dunja går att ersätta. Om du förlorar pengar, du kan tjäna nya, eller hur? Om du förlorar makten, du kan få ny makt och så vidare. Du förlorar en kompis, du kan få en ny kompis. Men om du förlorar din religion, vad är det som ska ersätta din religion? Om du förlorar iman och islam, vad är det som ska ersätta den? Finns det? Finns det inte. Så att största gåvan i det här livet är al-iman. Alhamdulillah att han har väglett oss till denna religion. Så Hudayfa sa då att vi var i jahiliya och ondska, men Allah gav oss detta goda. Kommer det att finnas någon ondska efter detta goda? Alltså nu lever vi, mashallah, sahaba, vi lever så vackert i islam. Kommer det att komma någon ondska i den här umman efter det här goda? Och då så sa profeten na'am, ja, det kommer att komma ondska. Och vissa nämner att det här var, han indikerade på mordet på Uthman och vad som skulle komma därefter. Det skulle komma ondska. Och då så sa Hudayfa, kommer det att komma någonting gott efter denna ondska? Och då så sa profeten, na'am, det kommer komma gott. Men, wa fihi dakhan. Och ordet dakhan kan översättas som rök eller någonting gråaktigt. Någonting som är luddigt. Någonting som inte är riktigt klart och tydligt. Yani det goda som skulle komma efter det ondska skulle inte vara en ren godhet. Utan den skulle vara blandad med lite ondska. Eller det skulle vara, finnas spår av någonting dåligt kvar i den. Och då nämner vissa av ulema att dakhan är här fasad al-qalb. Att folks hjärtan kommer inte bli lika rena som de var innan. Al-hiqt. Det kommer uppstå agg och hat mellan muslimer. Så denna godhet kommer inte vara ren. Och därför nämndes i en annan hadith, la tarji'u al-qulub, la tarji'u qulub qawmin ala ma kanat alayh. Att folks hjärtan kommer inte att bli som de var innan. Efter all den fitna som kom i början på umman, så skulle saker inte bli som de var innan. Så det goda skulle finnas, skulle komma tillbaka, men det skulle inte vara 100% rent, utan det skulle vara lite luddigt. Och då så sa Hudayfa radiyallahu anhu, wa ma dakhanu. Vad är det dakhan? Vad innebär detta? Och då så sa profeten alayhi salam att det är ett folk, qawmun yahduna bi ghayri hadi, ett folk som följer någonting annat än min vägledning. De gör både gott och ont. Ta'rifu minhum wa tunkir. Yani de följer någonting annat än Rasulullahs vägledning alayhi salatu wasalam. Yani kanske gör de vissa saker som är bidda, eller de kanske förtrycker och liknande. Men det finns gott och ont i dem. Och det onda som finns är inte 100% ont, utan de har vissa dåliga egenskaper, men de har fortfarande goda egenskaper. Och sen så sa Hudayfa, kommer det komma någonting ont efter detta goda? Det goda som inte var riktigt 100% rent. Kommer det komma någonting ont efter det? Och då så sa profeten Naam, det kommer att komma någonting ont. Du'atun ala abwab jahannam, man ajabahum ilayha qadafuha fiha. Det kommer att komma kallare, du'at, som kommer att kalla till helvetets portar. Den som besvarar dem kommer att kastas där i. Och sen så sa Hudhayfa, ya Rasulullah, sifhum lana, beskriv dessa människor för mig. Och då så sa han, det är ett folk, de är från vårat folk. De är från araberna och de talar vårat språk. Så här nämnde Hudhayfa, eller här nämnde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ondskan. Och det är då de som kommer att kalla till ont. Och här säger Sheikh Uthaymin, här nämndes inget gott. Det är bara ren ondska i dessa människor. Till skillnad från oss som var innan. Det här är ren ondska. Kallare till helvetet. De står och kallar folk till Jahannam. Och vad är deras egenskap? Jo, de är araber. Och de talar arabiska. Och vissa lärare säger, det betyder att de utåt ser ut som att de är från oss. Men inne, i deras inre, så är de inte från oss. Är ni som hycklare? Utåt ser de religiösa ut. Och de ser praktiserande ut. Och de talar med Koran och Sunna och så vidare. Men lägger till sina saker som är bidda. Och kallar folk då bort från sanningen. Och det här var en av de saker som profeten Al-Islam fruktade mest av allt för sin umma. Som det nämndes i en hadith, att det som jag fruktar mest för min umma är de imamer som vilseleder. De som kallar folket bort från sanningen. Det är det värsta som finns. Någon som kommer och ser ut som praktiserande. Och säger qala Allah, qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Och samtidigt kallar han folk bort från sanningen. Det här är det farligaste som finns. Eller hur? Om någon kommer och han ser inte praktiserande ut och han säger kom ska vi synda. Eller någon säger kom och bli kafir och så vidare. Han är lätt. Lätt att handskas med. Men det här är problemet. De som utger sig för att vara, ger skenet av att vara praktiserande. Och ger skenet av att vara från Ahl Sunna. Och lurar folket till Jahannam. Som kallar det till Rafida, Sufismen, Khawarij och liknande ideologier. Som kallar folket bort från sanningen. Och Sheikh Uthaymin rahimahullah, han säger här att dessa människor har då ren ondska. De nöjer sig inte med att själva vara vilse, utan de kallar också andra vilse. Det finns ondska där människan själv är vilse, eller hur? Men här har vi steget värre, där han är vilse och kallar folket vilse. Och han nämner att denna hadith och dessa egenskaper omfattar alla som kallar till balala, till villfarelse och bidda, i enlighet med den bidda som han har. Ju värre bidda, ju värre kommer hans kall att vara. Och det kallar alla, det omfattar också alla som kallar till fitna. Dessa kallar till helvetet omfattar alla som kallar till fitna, som al-khawarij, al-khuruj ala a'imma, de som kallar till uppror mot imamerna och hetsar upp folket till detta. Det här säger Sheikh Uthaymin. Och han säger att den islamiska umman har inte skadats så mycket som de har skadats av denna bidda och uppror mot makthavarna. Och han nämndes i en annan hadith också. Samma hadith fast den berättas i Sahih Muslim. Där så la profeten till, eller den nämndes ett tillägg i samma hadith, att profeten a.s. han sa, yakunu ba'di a'immatun, efter mig kommer det att komma ledare. La yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. De följer inte med min vägledning och de håller inte fast vid min sunna. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi juthmanil ins. Och bland dem kommer att komma ett folk som har Satans hjärta i mänskliga kroppar. Och då så sa Hudhayfa, qultu kayfa asna ya Rasulullah in adraktu dhalik. Hur ska jag göra ya Rasulullah om jag lever i denna tid? Och då så sa profeten alaihissalam, tasma wa tuti' al-amir. Du ska lyda och lyssna på makthavaren, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Även om han piskar dig på ryggen och tar dina pengar, fasma wa ati', så ska du lyssna och lyda på honom. Så här beskrevs också att han ska då hålla sig fast vid sanningen. Och sen så sa Hudhayfa, vad ska jag göra ya Rasulullah om jag lever denna tid, när dessa kallare till helvetet finns? Då så sa profeten alaihissalam, talzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Håll dig till muslimernas ledare och deras enighet. Alltså när de är enade under denna ledare. Och det är samma sak som andra hadithen. Håll dig till ledaren även om han skulle vara orättvis. Så orättvis att han inte följer min sunna, följer inte min vägledning. Alltså han syndar. Han kanske gör massa saker som är orättvisa. Och piskar dig och tar dina pengar. Du ska ändå vara med honom och lyssna och lyda på honom. Varför? För uppror mot honom kommer att orsaka ännu större ondska än den ondska som finns i samhället. En muslim kommer dö och säkerheten kommer försvinna och lagen kommer inte längre upprättas och det kommer att bli ett laglöst samhälle som vi kan se har hänt i den islamiska historien. Och då så sa Hudhayfa, han nämnde ett till scenario. Om det inte finns någon imam då, om muslimerna inte har någon ledare, de är inte enade, de är splittrade, då så sa profeten alaihissalam att lämna alla grupper och alla sekter. Fa'tazil tilka al-firaq kulliha. Håll dig borta från alla dessa grupperingar. Och det här bevisar att när muslimerna inte är enade, vad händer då? Då blir de splittrade. Och det blir grupper och partier och små arméer som krigar mot varandra. Alla vill ha makt. Och de slåss mot varandra. Och vad var rådet? Håll dig borta från alla dessa grupper. Ja, ni går inte med i dessa grupper och partier och små arméer som krigar mot andra muslimer. Håll dig borta från dem. Håll dig för dig själv. Var inte delaktig i detta. Och sen så uppmanade profeten alaihissalam Hudhayfa att hålla fast vid detta råd. Även om det skulle innebära att han biter fast vid rötterna på ett träd. Och då säger ulema här, vad menar profeten alaihissalam? Jo, det kan vara håll fast vid muslimernas imam och al-jama'a, trots att han är orättvis och trots de svårigheter som finns, även om det innebär den här svårigheten att du yani biter fast vid rötterna på ett träd. Och det här symboliserar yani att härda och kämpa och ha tålamod. Även om du dör i detta tillstånd, du dör av hunger, det är bättre för dig än att du gör uppror och allierar dig med grupper och börjar kriga mot muslimer. Hellre att du dör i det här svåra tillståndet. En annan tolkning är, om muslimerna inte har någon imam, lämna alla grupper och håll dig för dig själv. Gå ut på landet. Och är ni bit fast vid rötterna på ett träd, är ni lev svårt, kämpa och härda med de motgångar och den hunger du kommer att få utstå. Även om det innebär att du dör i det här tillståndet. Ja. Så Sheikh Uthaymin säger också här att denna hadith indikerar på faran att göra uppror mot makthavare. Att det här är något som splittrar muslimerna. Att om vi inte är enade, då är vi splittrade. Och islam har kommit med beordringen att vi ska vara enade. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allah säger, håll alla fast vid Allahs rep. Och profeten alaihissalam, han sa att Allah är nöjd och vill vissa saker av oss. Och en av dem var al-jama'a, att vi är enade. Och han sa, yadullah ala al-jama'a. Allahs hand är över al-jama'a. Och det finns många hadither om detta, hur islam uppmanar till att vi ska vara enade. Och det finns ingen enighet utan ledare. Och det finns ingen ledare utan att man lyssnar och lyder på honom. Så det här är då Ahl Sunnah wal Jama'as aqida. نعم. وشيخ عثيمين säger också att när folk inte har levt upp till detta så finner vi att vi lever i fitna. Alltså, det orsakar en stor fitna som vi lever i fram tills idag. Yani, när folk inte ville lyssna och lyda på Uthman, de mördade honom. Och sen ledde det till de konflikter som det ledde till, som vi lever kvar i spåret av fram tills idag. Och Sheikh Uthaymeen säger också här att denna hadith bevisar att om muslimerna inte har någon imam och de är splittrande, då ska vi inte följa någon av dessa grupper, utan vi ska lämna allihopa om vi kan, för att inte falla in i ondska. Men han nämner också att om det finns en imam som är rättvis och följer sanningen och så ska man gå till honom och ansluta sig till honom. Och så nämndes i vissa hadith i slutet på denna hadith att Hudhayfa sa, vad kommer efter detta? Efter dessa kallare till helvetet och så vidare. Då så sa profeten alaihissalam att Dajjal. Dajjal kommer efter detta. Och han har med sig vatten och eld. Och den som stoppar in sitt vatten, sitt huvud i hans vatten, kommer att förlora sin belöning. Och den som stoppar in sitt huvud i hans eld kommer att få sin belöning. Och så sa Hudhayfa, vad kommer efter detta? Och då så sa profeten Al-Qiyama, Al-Rasa'a, yani domedagen. Allah musta'an. Du har nästa kapitel, eller? Nej, det är du. Så vi lämnar över till Imran, inshallah. Hinner du på 10 minuter klockan? Det är ganska bra.
Nästa hadith som är under kapitel nummer 12 i Sahih al-Bukhari, i Jami Sahih av Imam al-Bukhari. Den säger att حتى أثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن أناسا من المسلمين
التبويب لصوت التبويب
نعم صح كابيتل التعار باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم كابيتل هات تفار وإذا تفعل إن بعد فبودت أتنطلت حرام أتأكى antalet vid fitten, att förstora gruppen som står för prövning eller för tryck. Och tittar vi återberättningen så finner vi att Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu eller anhuma säger att anna unasan min al-muslimin kanu ma'al mushrikin يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله ويضربه فيقتله فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أت نوت برد أصفن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما att vissa bland muslimerna, antagligen de som då i detta läge var kvar i Mekka eller bland kuffar, att de var med och kanske till och med tvingade att vara med i den grupp som stred mot profeten sallallahu alaihi wasallam och som stred mot muslimerna, inte med avsikten att de där ville döda muslimerna, vilket så fall skulle vara om man vill döda muslimerna för att de är muslimer, så är detta självklart kuffar. Och om han är med i striden och strider mot muslimerna, så är detta utan tvekan av de stora synderna. Men de är med där och tas med och räknas med i, så att säga, gruppen som kommer med denna prövning, eller så att säga här detta krig. Han nämner här i återberättningen yukathiruna sawad al-mushrikin, som ökade antalet personer som bland idoldyrkarna över profeten sallallahu alaihi wasallam, alltså över gruppen som var med profeten sallallahu alaihi wasallam, muslimerna. Fayati as-sahmu fayurma bihi fayusibu ahadahum, och så kommer pilar och når eller nuddar någon eller slår till på någon av dessa muslimer. Fayaqtuluhu aw yadhribuhu, som gör att han antingen blir skadad eller han blir dödad. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بكتاب شني سورة النساء ده الله سبحانه وتعالى سير يلاند دم سمينت إميغريرر فرن مكة يفشت عن ده هارف سم ده هندر من دم بريودا وسي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أدم سم إنجلنا طار وار سليف إنجلنا طار سم هفتركت سي خلوة لسم هفتركت دموت سي خلوة قالوا فيما كنتم. Säger, vad var ni för situation? Vad är det här? Så säger de, qalu kunna mustada'fina fil ard. De säger, vi var förtryckta och svaga på Allah subhanahu wa ta'alas jord. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Så kommer änglarna att svara dem, var inte Allah subhanahu wa ta'alas jord vid nog för att kunna emigrera därifrån, att kunna emigrera i och förflytta er på. Som är indikation på bevis för att de får skylla sig själv. De får skylla sig själva. Den personen som nu blir dödad blir nådd av denna pil. För att den har varit på den sidan och varit beblandad på denna plats. Så får de skylla sig själva för att man inte kan se skillnad och ta skillnad på vem det är man krigar mot och vem som är med och vem som inte är med. Detta är någonting som först och främst gör att muslimerna som nu i och med denna situation hamnar i att döda en muslim på andra sidan för att det ser ut så här är fri. För att klander från Allah subhanahu wa ta'ala har givits vem? Har givits de som är kvar eller de som är beblandade med mushrikin här. Och inte de som skjuter pilarna och inte kan skilja mellan vem som krigar emot och vem som inte krigar emot dem. Och det här är någonting som måste ta hänsyn till när det kommer till krig på riktigt och jihad. När jihad är som lika väl här en korrekt jihad, att menachi, de kanske inte vill kriga, menachi, tänk om de inte är kuffar alla där. Vi kan inte ta skillnad på de här sakerna. Krigar de mot muslimerna, krigar muslimerna mot en fiende, vi kan inte stanna vårt svärd varje gång och säga, vänta lite, är du muslim? Det är krig, det är de och vi, så går krig till. Om den här personen är med där eller syns där och blivit medtagen, precis som här, så är självklart personen som nu attackerar den här personen, för att detta är oklart, ursäkta. Och den personen som inte kommit dit för att kriga mot muslimerna är självklart ursäktad den biten. Men vad gör han där? Påpekandet av versen indikerar att han ska ta sig därifrån. Och när en person, och med detta bevis som underlag, och det lärdas konsensus i frågan att när en person är förtryckt på en plats och inte kan klara av att hålla fast vid sin religion och visa upp sin religion, så är det obligatoriskt att emigrera därifrån. Han måste emigrera därifrån eftersom han inte klarar av att hålla fast vid sin religion och att visa upp sin religion. Detta är det konsensus kring. Vad Imam al-Bukhari vill påpeka med att nämna denna hadith, vilket är sambandet mellan hadithen och kapitlet eller rubriken, är att påpeka bevis för att det är förbjudet att stödja fitan eller zulm, förtryck, med antal eller att få gruppen som är inblandad i denna prövning att växa. Att om det här är situationen som vi pratar om med jämförelse till jihad och det som hände mellan mushrikin här och muslimerna, och att de togs med och att de var med därför att gruppen skulle se större ut och vara större eller flera, så är detta någonting som är förbjudet också när det kommer till fitan och förtryck i allmänhet. Han vill alltså indikera att det är förbjudet, akta er för att gå med och blanda in er i fitnan, i prövningar, i dessa strider, i det som har noterats i forna hadither, nämnda hadither som vi har gått igenom, Abdul Wadud och Abu Bilal, att akta er för att blanda in er där så att ni ökar antalet och att ni blåser upp fitnan till att vara större än vad den är. Detta är en indikation på faran att blåsa upp fitnan och göra den större än vad den är. Och vara med där och få den att se ut i fler i antal än vad den egentligen är. Och detta är någonting som är känt från, detta är någonting som är känt från medien. Vi minns alla den dagen när de, jag tror de välte Saddam Husseins staty. Och så tittar man på olika bilder som medien tagit, fotografier. Och så ser man att vissa bilder är taget nära, och den som läggs i tidningen är självklart den här fina som är närbild och lite från kanten. Och så fanns det vissa bilder som var tagna av vissa frilansare som var lite längre bak. Tittar du på de första bilderna så ser du att det ser ut som att det är 1 miljon där. Massa människor och huvuden och personer. Tänker, wow, vilken revolt. Fast om du tittar på bilderna som är längre bak så ser du att det är 50 stycken som står där. Så att vad är det medierna vill göra? Och det här är utan tvekan med avsikt. De vill få det att se större ut än vad det är. Och vi som följer situationen och händelser i våra egna hemländer, och jag personligen kan ta Pakistan som exempelvis. Man tittar på tv, på dessa nyheter, och man ser att hela landet är kaos. Det bara lägger ner och aldrig dit, det bara lägga av, kallas, stanna Sverige. Sen ringer man kusiner och liknande, och de vet inte vad som har hänt. De säger, vad har hänt? Jag vet inte, kan du berätta? Och det hände flera gånger. Uff, det här hände, den där blev dödad, och vad, jag visste inte. 2 självmordsbombare på marknaden, vad är det sant? Så vad är det medien gör? De försöker få dessa prövningar eller dessa situationer att se större ut än vad de är. Jag relaterar till detta för att ni ska få en bild av vad jag pratar om. För att det är det som Imam al-Bukhari främst vill påpeka. Att förbjudet, att det är förbjudet att medverka eller göra så att fitnan och förtrycket ser större ut och öka antalet personer, vilket är att, yani, att Sawad här antagligen nämnt som personer i en grupp, att öka antalet i en grupp för att det ska se flera ut, vilket var syftena från mushrikins sida. Detta är förbudet som finns i hadithen. Och detta säger de lärda som Ibn Hajar al-Asqalani nämner i Fath al-Bari. Och Fath al-Bari är, för att nämna vilket inte har nämnts hittills, ett mästerverk, en unik förklaring på Sahih al-Bukhari, som inte bara tar med nyttor från haditherna och tar ut dessa domar, utan även diskuterar kedjornas nyttor och kedjornas unika former i detalj. Och Muhammad Yahya al-Gondalwi, som var den som tog över platsen för att vara huvudansvarig i Jamiat al-Islamia i Al-Medina efter Sheikh Albani rahimahullah, när Sheikh Albani fick lämna Saudiarabien, på Sheikh Albanis egna inbjudan, eftersom Sheikh Albani skrev brev till Muhammad Gondalwi i Pakistan och skrev i brevet att han önskar att han kommer till Medina och tar över posten som huvudansvarig för hadithdelen eller hadithspecialiseringen i Islamiska universitetet i Medina. Och han nämnde att Fath al-Bari är en av de böckerna som ska studeras om man vill vara en faqih och en muhaddith. För att innehåller både nyttor när det kommer till fiqh och domar och hur vi förstår haditherna, samtidigt som det är enorm nytta när det kommer till kedjor och autenticiteter kring dessa hadith återberättningar. Och just därför säger Shawkani rahimahullah ta'ala, och vi känner till profeten sallallahu alaihi wasallams hadith, la hijrata ba'da al-fath, att det inte finns någon hijra från Mekka efter att vi har tagit över Mekka. Efter detta övertag och vinst att få muslimerna att ha makten över Mekka, så sa han, som vi känner till i hadithen, la hijrata ba'da al-fath, att vi inte, det finns ingen hijra nu från Mekka igen efter att den är övertagen. Nu är det bara jihad och nia. Bara avsikten att skydda den och att göra jihad. Imam al-Shawkani säger om Fath al-Bari, förklaring till Sahih al-Bukhari, la hijrata ba'da al-fath. Efter Fath al-Bari finns ingen hijra från att förstå Sahih al-Bukhari. Av de nyttorna som vi kan ta från denna hadith, och inte för att göra detta för långt, är att man ska akta sig för att vara bland syndarna och med egen avsikt, med vilja, vara beblandad med dem förutom om det krävs. Och att detta kan innebära att muslimen går under, vilket har påpekat i de tidigare kapitlerna. Och att det är för den som är kapabel att klara av att han ska ta sig därifrån, att han tar sig därifrån. Hur som helst, vad vi lär oss av denna hadith är att man inte ska stödja dessa prövningar och inte få dem att se större ut än vad de är, och att det är förbjudet att öka antalet i fitnan, vilket självklart kan vara med att gå med i fitnan. Och som relation kan vi se att demonstrationerna, som självklart är förbjudet och saknar grund i sharia, vad de vinner på som demonstrerar, vad de egentligen vill, det är inte att de vill förstöra glasrutor för att det är det som kommer hjälpa dem. Det är vad de gör när de har tråkigt. Då börjar de förstöra glas. De försöker få med sig så många som möjligt för att det ska se enormt ut. Och på detta sätt ökar fitnan. På detta sätt ökar problemen. På detta sätt ökar förstörelsen. Och så kommer muslimerna gå under om de hjälper till att stödja fitnan och göra den större och öka antalet i den gruppen eller det som är inblandade i fitnan. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.